Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Morjas den här veckan.
Ja, det är vi. Den här veckan ska vi presentera Morjas modell The Horsebit Loafer. Student och andra festligheter närmar sig nu på vårkanten. Då kan det vara särskilt kul med en sko som samtidigt går att dressa upp och bära lite mer casual. Och ett bra val är då Horsebit Loafern. Fredrik, kan inte du berätta hur den kan bäras?
Jo, jag älskar den här skon till att börja med.
Ja.
Den har väldigt många fler användningsområden än vad man tror.
Ja.
Spanjorerna inkluderar den i sin El Estilo Inglés.
Ja.
Det är alltså så som spanjorerna uppfattar engelsmännen, inte hur engelsmännen uppfattar sig själva.
Nej, det är väldigt viktigt att lägga till.
Väldigt viktigt att lägga till. Och i deras look så är det ett par urtvättade jeans.
Ja.
Skorna. Mm. Horsebit loafers.
Det är alltså med ett spännen, vad kallar man det?
Metallspännet, hästbett.
Hästbett, framme på...
Exakt. Mm. Urtvättade jeans, snygg skjorta, tygskärp eller läderskärp.
Ja.
Skjortan är rätt casual.
Ja.
Och en V-ringad lammullströja.
Ja. Inte en klubbkavaj.
Och en klubbkavaj.
Eller.
Mm. Del El Stilo Inglés.
Just det, precis.
Sen går den lustigt nog, och det här kräver sin bärare, att ha till smoking.
Det är intressant. Ja. Det har du sagt tidigare, men jag kan inte riktigt se det framför mig.
Då svarta självklart.
Ja.
Mocka eller läder.
Ja.
Det är sommar. Mm. Och du är på en casual smoking-tillställning.
Ja.
Kanske inte 400 pers.
Inget bröllop. Nej.
Utan det är en middag bland vänner. Det här som är lite ovanligare idag. En middag bland vänner. Och det kanske ska finnas en terrass.
Ja.
Där drinken tas.
Och det är apvarmt.
Mm. Självklart med strumpor. Inget...
Nej.
Weird användning utan strumpor. Och sen har du den självklart till din, alltså, Calabonia-uniformen.
Ja.
Flanellbyxor, horsebit loafers och skjorta, dubbla marschetter, klubbkavaj.
Det låter superelegant.
Ja.
Det tycker jag folk kan passa på att våga med.
Absolut. Det är en toppen sko, framförallt för hela den här säsongen.
Ja. Morjas är specialisterna och den självklara destinationen när det kommer till skor, som ni vet vid det här laget. Så besök gärna deras fysiska butik som ligger på Humlegårdsgatan 19 här i Stockholm. Eller gå in på morjas.com för att se mer av hela sortimentet. Och bland annat såklart The Horsebit Loafer. Med det sagt så säger vi stort tack till Morjas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Johan Carl Wilhelm Fredrik af Klercker och sitter här med min sjukligt gode vän
Filip Charles Strömbäck.
Har du någonsin velat heta Charles Filip Strömbäck istället?
Om jag har.
Är det så?
Ja.
Charles Filip.
Charles Filip har jag aldrig tänkt på, men Charles Filip.
Hur snyggt är det? Charles Filip.
Charles Filip. Nej, men det har man ju såklart.
Ja.
Charles känns ju lite mer...
Ja, du menar, jag tänkte Nobel. Inte på att du skulle heta Charles i tilltalsnamn, utan mer bara...
Charles Philip.
Ja, du tänker det hela Charles Philip?
Ja.
Ah, så du presenterar dig som...
Ja, men då, CF.
CP?
Nej, F stavar jag ju med, herregud.
Ja, det är CF.
Ja.
Jag försökte reta det.
CP hade inte varit lika kul.
Nej, och då... men tänk dig Frankrike.
Ja.
Charles Philip.
Charles Philip.
Det är inte fult.
Nej. Hur är läget?
Det är bra. Sista frågan på ditt namn. Mm. Hur stavar de Filip
i Frankrike? Jag tror inte på det.
Nej, men hur stavar de Filip i Frankrike? Med P eller med F? Det är F, tror jag.
Det är väl ingen som stavar med F någonstans förutom i Sverige, eller?
Med P menar du?
Med F. Det heter väl P-H-I-L-I-P-P-E.
Ja, men i Frankrike? Kung Filip av Spanien?
Ja, det är ju med F, ja.
Med F. Och det är nog vi som gör oss till lite här uppe med P-H.
Ja, det kanske
och England,
kanske
Filip.
Funkar både och.
Ja. Ja, intressant. Skönt att vi är redo.
Men vet du, på tal om det, vet du vem som har namnsdag just idag?
Nej.
Filip.
Grattis, Filip.
Tack ska du ha.
Och vem fyllde år igår?
Mamma har gratulerat mig. Kungen.
Ja, kan vi gå in på sen?
Nej, han fyllde inte år igår. Han fyllde år förrgår.
Ja, jag menar det.
Ja,
Vad snackar du om? Jo, vad hänt sen sist?
Du, får jag bara kommentera din leisure våroutfit?
Ja, gärna.
Rundhalsad kashmirtröja i beige färg. Mörkblåa bomullsbyxor med slag. Och tofsloafers och ribbade blåa strumpor. Och lite armband.
Och ingen?
Ingen tisha.
Jo, men, ja, men ingen krage. Inte.
Nej.
Det är rätt snyggt. Med den mockajackan, jag känner mig väldigt italiensk.
Du är väldigt italiensk. Mm. Super. Du har varit i Italien.
Exakt.
Hade du den här outfiten i Italien?
Ja, jag började införa den när jag var i Nerja, så hade jag den här. När jag flög och så bara, wow. Det är också varma länder. Bomullsbyxor, t-shirt och kashmirtröja. Det är den kallaste klädseln du behöver.
Du har ju varit hos en av de absolut snyggaste män jag känner, Mario.
Mario.
Berätta om hans liv.
Nej, det kan jag inte göra. Det får han göra.
Men det är ju jävligt elegant, är det ju.
Ja, men alltså, det, jag har tillbringat mycket tid utomlands i... Jag har varit i Spanien.
Ja.
En hel del i England.
Ja. Ska du skryta nu?
Nej, och en hel del i Frankrike. Det var
ja.
Det jag...
Ja, trevligt. Det
var, nej, men... Och så, då har man ju uppfattat den stilen.
Ja.
Och det, den har jag tagit till mig rätt mycket som...
Som världsmedborgare.
Ja, men som det här, där är de internationellt. Just det. Eleganta och sådär.
Italien har varit en liten weak spot på din karta alltså.
Ja, jag har varit där väldigt lite. Mm. Någon gång på någon solsemester där man liksom inte såg en italienare. Och sen på några bröllop och sen någon födelsedag och sen någon... Nej, jag skojar. Men, ja. Men väldigt, väldigt lite, framförallt att man får bli lite guidad av en italienare.
Ja.
Och få se deras värld. Och nu fick vi en överdos av detta.
Ja, berätta.
Och jävla vad eleganta de är.
Ja.
Och snobbiga.
På vilket sätt?
På ett bra sätt.
Ja, alltså. På ett trevligt sätt.
På ett mycket trevligt sätt. Men de är... Okej. Utan att nämna några namn här eller någonting. Så först hade vi då... Vi skulle, jag och vår gemensamma goda vän...
Toffelbaronen.
Här, Toffelbaronen.
Ja.
Skulle åka till... Venedig.
Ja.
Och det, Toffelbaronen hade ordnat hela resan.
Ja.
Så jag är min infantildom, eller vad man säger. Mm. Tror jag, men vi ska ju bara åka till Venedig.
Ja.
Det. Och hur speciellt, det blir kul. Hur speciellt är Venedig egentligen? Mm. Det är inte så speciellt.
Nej.
Och så landar vi. Så hämtar vår värd oss, som vi ska bo hos, på...
Mario.
Ja, på flygplatsen.
Mm.
Sätter vi oss. Mycket elegant. Ja, men typ manchesterbyxor och en V-ringad tröja, du vet. Ja. Italienarna, sista folket som är djupt troende på den V-ringade tröjan.
Och den är djupt V-ringade. Ja, det är en sån där klassisk Lionel Scott-V-ring.
Ja, och de passar i det. Ja, så jävla bra. Mm. Och så kommer vi in till den här stan, till hans palats.
Ja, han har ju det ju.
Ja, men det var ju helt fantastiskt. Jag var helt... Wow, det är snyggast jag sett.
I Venedig.
Nej, nej. Backa. Utanför.
Nej, nu är vi utanför Venedig.
Ja, det är det fantastiskt. Alltså, såna här bostäder existerar inte i Sverige.
Nej.
Alltså, punkt bara. Vi, fine, vi har herrgårdar och vi har lite grejer. Men det här. Du är inne i en hyfsat stor stad.
Ja.
150 000 invånare.
Ja.
Det är ju Örebro liksom.
Ja, just det.
Och mitt inne i den här stan, på bästa läge, så är det ett stort palats. Det är en större herrgård i Sverige med en enorm park. Och när jag säger enorm, den är ju självklart inte 30 hektar.
Men vad är det, 10 000 kvadrat? Eller?
Ja, men 1-2 hektar.
Ja.
10-20 000.
Mm.
Kvadrat. Med en hög så här, 5 meters mur runt.
Mm.
Och det här, det är så, det är bara takmålningar överallt. Och det,
jag var ju, samtidigt som du var där, var jag i Beitostölen i Norge, ja. Och klättrade när man kom, så jag skickade en bild från Toms utedass med,
som var väldigt fin.
Väldigt stilig kung i unga år när han är på tur. Och då fick jag retur inom 30 sekunder, så bara, här är jag på Marios utedass.
Ja.
Så här, det var den sjukaste sal jag sett.
Nej, men det är bara, och sen är det så... Man märker en stor grej, därför att den personen vi bodde hemma hos, det är hans föräldrar som bor där.
Mm.
Han bor inte där. Och deras stil är ju min stil.
Ja.
Föräldrarnas.
Ja.
Den är ju bara, den är så min stil så att jag blir tårögd när jag är där inne.
Du vill bli adopterad.
Ja, jag vill på riktigt bli adopterad. det var så snyggt, vet, och det, jag kan inte beskriva det. Det var så snyggt. Och just den här, det är den här perfekta, jag kallar, i Sverige kallar jag det för sommarställeskänslan.
Mm.
Att det är rätt slitet.
Mm.
Du vet, alla badrummen toppfräscha.
Mm.
Men allt annat är så här, vi byter inte ut det för att det behövs inte.
Nej.
Det spelar ingen roll. Och så är det någon kusin som bor i ett slott som är helt så här, vad händer nu? Jag trodde att jag åkte in i Game of Thrones. Eller, du vet, magnifikt. Och att de ligger inne i städer.
Ja.
Med enorma murar, du vet. Och den här killen då, det slottet, det kan man ju nämna.
Kusinen, eller?
Kusin, det kan man nämna vad det hette. Mm. För det var ju helt öppet. Det var ju ett vin... Alltså vinslott där de säljer vin, du kan gå in i parken som turist och allting. Fast med stora skillnader då, att de bor ju faktiskt i slottet så att säga. Magnifikt. Och väldigt italienskt. En italiensk slott eller herrgård och svensk är ju en jätteskillnad.
På vilket sätt då? Alltså i storlek?
Nej, utan bara i... Det här är ju mycket mer...
Tina och torn och spetsigt och...
Ja, men och, nej, framförallt så är det... Vad ska man säga... Det är en vallgrav runt.
Ja.
Här har de ju slagits.
Ja.
Det är en stor tjock, 4 meter tjock mur runt.
Ja.
Som har tagit kanonkulor liksom.
Du måste ha haft lite stånd hela tiden.
Ja, nu ska mamma lyssna på det här. Det vet du. Men,
hon vet nog redan.
Ja, nej, men alltså, en klar upphetsningsnivå hela tiden. Och sen åkte vi tillbaka in till Venedig till en familj som var grevar. Och han förklarade väldigt mycket om italiensk adel för mig. Mot sin vilja kände jag på mig. Jag ställde för mycket frågor, tror jag.
Men det blev i alla fall svar.
Det blev svar. Och han berättade
någonting som du inte visste?
Ja, att det... jag önskar att jag kunde göra en italiensk dialekt bättre.
Ja, men du kan försöka, tycker jag.
But you have, you know, in Italy, you have to be a prince. Mm. Because everybody is noble. You know, if you're not a prince, fuck it.
När det gällde adel...
Ja, men han sa, han berättade att de liksom adlar folk till höger och vänster.
Så det spelar liksom ingen roll det andra?
Nej.
Om det inte är prins.
Och, men de, deras familj då...
Men är det lite som Tyskland, eller?
Ja, fast där var det ju prinsar.
Ja, okej.
Okay. Ja, men det är samma sak. Mm. Det var bara hit och dit. Och så... Du kan ju ha en vapenringa med olika kronor på.
Mm.
Deras vapen har en Dodge-hatt på sig. Det är ju coolt.
Det är väldigt coolt.
Det är ju stekigt. Det är ju till och med så att du tycker att det är så här lite... Liksom, varför du har ingen krona?
Nej.
Nej, just det. Det betyder att... Därför tydligen berättade han för mig... Det här är ju, förlåt, så intressant, men jag tycker intressant. Att i Venedig så fanns det adel.
Mm.
Fast inga titlar överhuvudtaget. För Venedig var ju en republik.
Mm.
Där de som skulle styra staden plockades ur adeln. Som var, utan att vara nobili, fanns inga titlar.
Mm.
Sen enades ju Italien 1861. Och då skulle ju Venedig vara en del av detta. Och då började man ge dem
titlar
för att det skulle hänga med resten.
Aha.
Så de ser liksom ner på sina egna titlar lite.
Ja, jag fattar.
De tycker inte att det är speciellt.
Nej, jag fattar.
Och de enda som har Dodge-mössan är de som kan i sin släktled har haft en Dodge. Det är inte en bil.
Nej.
Och vill du veta... Sen kan vi avsluta med dig, hur man väljer en Dodge.
Ja, det är klart jag vill. Jättegärna.
Det är riktigt rubbat. Jag kommer säga fel på x antal siffror här, men ni kommer förstå principen. Av de många 100 adliga då, så väljs 40.
Mm.
Med lotteri.
Mm.
De 40 väljer i sin tur 9 med lotteri.
Mm.
De 9 väljer i sin tur 40 till.
Mm.
De 40 väljer i sin tur 9 till. De 9 väljer i sin tur 9 till. Sen väljer de 9 till. Och sen väljer de 9 en Dodge till slut. Ungefär den. Nej, för de ville jobba emot så hårt att det inte skulle kunna förekomma någon alltså manipulation.
Nepotism
eller manipulation. Och det fanns en Dodge, hur uttalar man det där?
Jag har ingen aning.
Dodge.
Jag vet inte ens vad det är. Jag sitter här och bara nickar.
Vet du, Dodgens palats.
Jag har ingen aning.
Dodgen av Venedig.
Jag
kommer från romerska Dux.
Ja, okej.
Okay. Som också Duke kommer ifrån sen.
Ja.
Så han är den valda
kungen
av Venedig. Och en försökte utnämna sin son till efterträdare. Han blev avrättad direkt.
Ja. På tal om
Dorsen
och att kunna välja bort sådär, så tänkte jag att vi ska ta oss in i vårt eget...
Vi ska prata hovet!
Exakt. kan man avsätta...
Vad är ett hov?
Jag vill bara börja med fråga för att knyta an. Kan man avsätta vår kung?
Jag skulle säga så här, vem som helst kan bli kung.
Ja, det vet jag. Det brukar du säga.
Det är bara att göra en revolution. Fast
kan,
det är
kan man avsätta kungen?
Vår kung?
Ja.
Vilken otroligt avancerad fråga. Så det självklara svaret är ju ja. Men det behövs en grundlagsändring. Och den måste passera via två stycken omvalda riksdagar.
Ja.
Så det är ju en jävla process. Som inte hade vunnit gehör. Men det går rent tekniskt. Men Palme sa ju de bevingade orden. Monarkin var bara ett penndrag bort.
Ja, just det. Men vi ska snacka hovet. Vi har ju pratat om de...
Delar av hovet? Men nu är det hovet.
Ja, vi ska försöka prata om kungliga hovstaterna. Vad är det här för ett stort djur? Och vad är det liksom för administration kring det? Och vad finns det för några som jobbar där? Och vad krävs för att börja jobba där? Och
exakt.
Vad har de liksom för... Vad fyller de för syfte och poäng och så?
Man skulle kunna säga så här. Vi börjar... Ska vi ha utgångspunkten? Estetik, tycker jag.
Alltid.
Ja, alltid. Mm. Nej, men att det är inte det här att det är tjusigt nu.
Nej.
Utan att det estetiskt är tilltalande. Mm. Det är dagens utgångspunkt när vi pratar om hovet.
Ja.
Så är det ju världens snobbigaste företag.
Mm.
Ja, för det drivs ju idag som ett företag.
Ja.
Du har ju ordföranden.
Yes.
Som är kungen.
Eller precis. Om man nu tittar på orgschemat så ser det ut som att han är någon form av ordförande.
Och så har du vdn som är riksmarskalken, om man då... förenklare, ja. Kraftigt. Och riksmarskalken har ju alla hovets olika ämbeten under sig.
Ja.
Och det är ju många. Men vi ska fastna vid en, och det är hovmarskalksämbetet.
Okej, det ska bli spännande.
För under hovmarskalksämbetet ligger det som vi finner av intresse.
Vad är det?
Det ska vi ju komma till.
Ja, men då väntar vi med det då. Ja. Hur många är det som jobbar på hovet?
Det kan inte jag svara på förutom en kvalificerad gissning.
Ja, men det är bara det jag kräver.
Är 250 pers.
Ja. Men ytterst ansvar för liksom rulliansen av hovet är riksmarskalken.
Ja, och under riksmarskalken så kan man ju göra det enkelt för sig. Så har du ju något som heter... Och det här är taget både från mitt huvud och från deras eget flödesschema.
Mm.
Så har du något som heter information... Och varje avdelning under riksmarskalken har ju sin egen chef.
Ja.
Och då har du informationsavdelningen.
Mm.
Och det måste vara det jobbigaste jobbet i världen.
Mm.
Och liksom alltid ha att göra med pressen vad det gäller hovet. Och det är ju ingen tacksam uppgift alltid.
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Du måste hålla huvudet kallt, som det heter.
Ja.
Sen har du den mest intressanta delen, som jag tycker är mest intressant. Han som har sett konungens hovmarskalksämbete.
Ja.
Och sen så har du ståthållarämbetet.
Mm.
Och sen så har du kungliga husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket.
Mm, that's it.
Och då har du då, som du sa, konungen behöver inte gå in på så mycket heller. De flesta känner till kungen.
Ja, men undrar vad han gör. Alltså i förhållande till den organisationen. Och jag tänker möten och
ja, de har,
styrning och sådana saker.
De har ju väldigt mycket alltså planeringsmöten är ju allt.
Men jag tänker, de måste ju ha varje dag måste de ha planeringsmöte.
Varje dag. Och då är det beroende på vad det är för möte.
Men det är väldigt operativt. Tack, så här, ja. Schema egentligen.
Och det vi ser att de gör, representation och så vidare. Men gud, vad gör han? Han bara åker runt och äter trevliga middagar och Det kanske låter fånigt, men det är liksom... Vad kungen ska ha på sig den kommande månaden framåt, det är inget skämt.
Nej, det måste planeras.
Det är uniformer, det är frackar, smokingar, kavajer, kostymer. Och ibland är det 4-5 ombyten om dagen.
Om dagen.
Och så är det väldigt viktigt. Och
det är sen, klart att det måste, bara en sån sak måste planeras liksom i detalj för ja, att hålla koll på
och ska kungen göra ett statsbesök?
Ja.
Det är ju alltså, det är ett halvårs planering.
Ja.
Inför det planeras tillsammans med UD.
Ja, och säkert polisen och alla möjliga.
Ja, och det beror ju på, alltså du menar när han ska resa utomlands och göra statsbesök. Och det är ju också att göra...
Ja, vadå, även med
ja,
polisen och säkerhet och lokal säkerhet.
Ja, och vilka ska bjudas in?
Ja.
För det är ju inte bara kungen och drottningen som åker på statsbesök. Utan det är ju x antal ministrar som följer med. Det är väldigt många från svensk näringsliv som följer med. Vilka ska det vara?
Mm.
Och varför? Alla de här ska briefas.
Mm.
Alla ska träffas.
Mm.
Han får en dossier på... som är två tjocka pärmar eller en från UD som
han ska läsa in
som de ska alla som ska följa med ska plugga på så att man kan Så det är ju rätt mycket.
Det är klart att det är. Men tänk, varje dag måste det vara, och man kan också titta, tror jag. Jag vet inte, men jag tror att man kan titta på
alltså HVs hemsida är HVs väldigt hemsida, informativ.
Och så har du kalendarium där, där du säkert kan se vad som kan hända bara idag.
Ja.
Men i form av styrning och lite mer så här strategi och framtidsplan och bla bla bla, i sin egenskap som, om vi nu kallar honom styrelseordförande eller vad vi ska kalla honom, han måste ändå sitta med och planera lite så långsiktigt och strategi och så.
Helt övertygad om att han gör. Alltså riksmarskalken då är ju kungens närmaste, och riksmarskalken är också näst högst i rang i Sverige och kallas hans excellens den enda i Sverige.
Ja.
Men hovmarskalken tror jag ändå är, hans majestät konungens hovmarskalk är snäppet närmre personen.
Men vad gör egentligen hovmarskalken?
Hovmarskalksämbetet och de olika separata hovmarskalkar som finns.
Ja.
De har en väldigt viktig punkt. De är helt och hållet ansvariga för kungafamiljens verksamhet och officiella, alltså program och officiella representation.
Ja.
Vilket är ju bulken av deras jobb, så att säga. Måste vara ett av de roligaste jobb man kan ha.
Och då sitter det en sån hovmarskalk på respektive, liksom en för kungen, en för drottningen. Ja. För,
om jag förstår schema, det här är egen vad heter det? Det här kommer fram till själv, men. Så du har ju hovmarskalksämbetet, men du har en första hovmarskalk som är nu för tiden en gammal, säger jag fel nu så skäms jag så mycket. Han är general, jag kommer inte ihåg vilket vapenslag, om det var flygvapnet eller armén. Gammal general, inte Mats Nilsson. Han är första hovmarskalk, vilket det, och då vet inte jag om det betyder att han är kungens personliga hovmarskalk eller om han är chef för alla hovmarskalkar. Och sen så har du då de respektive hovmarskalk för varje person.
Ja.
Och sen har du så kallade ceremonimästare, första ceremonimästare,
vad gör ceremonimästare?
Och sen har du kammarherrar, och sen har du statsfruar och kabinettkammarherrar och så vidare. Och de här är ju mer inkallade personer som inte yrkesarbetar med detta.
Och ge ett exempel på när en kammarherre blir inkallad.
Rangordningen. Alla har samma uniform, förutom skillnad i plymen i hatten. Och det var det jag ville komma till. Varför är det här i världens snobbigaste arbetsplats? Det är inte, det blir ju snobbigt alltså per se för att du jobbar i slottet och så vidare. Men det är för att du får ju två uniformer när du börjar jobba. Och du jobbar i uniformer med guldbrokad på.
Gör de det alltid?
Det är ju helt fantastiskt. Nej, på mötena sitter de ju i väldigt snygga kostymer oftast. Faktiskt en arbetsplats där folk har väldigt snygga kostymer.
Såklart.
Det är trevligt. Ja. Mycket klubb, dubbelknäppta klubbkavajer också, inbillar mig. Och sen, kammarherrarna blir inkallade när det är dop. Och står i
kungliga dop?
Kungliga, nej. Du kan ringa vem som helst, kan ringa. Jag bara, jag behöver en kammare. Du har den här kammarherre 1, 2, 3.
Men vadå, de har jobbat 5 gånger på 6 år? 7 år?
Ja, så kan det vara.
Eller vad det nu är.
Ja, det finns 15 kammarherrar.
Ja.
Jag tycker,
ska alla 15 in då vad varje dop?
Nej, men ibland är det 8 och ibland är det. Jag tycker ju personligen att du skulle ut, för förut så fanns det kanske 300 kammarherrar, om inte fler.
Men det var inte så många dop, så det behövdes inte.
Nej, men och det var ju också en hederstitel.
Ja.
Alltså du blev kammarherre ungefär som du fick en medalj. Mm. Så fick du en tjusig uniform och sen började du inte göra så. Jag tycker man skulle återinföra det här.
Ja, så det tycker du.
Utdelandet av kammar här i titlar.
Jo, det är så. Men du, vänta, får jag bara fråga. Är det bara dop de blir inkallade till?
Nej, alla officiella tillställningar. Det skrivs inte lika mycket om.
Och vad är det då? Förutom begravning, dop, vigsel,
statsbesök.
Okej, okay, okej.
Okay. Såna grejer.
Ja, men då har de lite att göra ju.
Ja, och uppgifterna.
Men de har även andra jobb då? Eller troligtvis är pensionärer.
Ja. Men nej, men det är oftast, jag vet, chefen för konserthuset, kammarherre.
Ja, okej. Okay.
Och chefen för Nobelmuseet, kammarherre. Mm-hmm. Sen är det någon vd och sen är det, alltså det är från livets alla aspekter, fast framgångsrik.
Under kammarherrarna.
Nej, ovanför så har
du,
alltså, du har hovmarskalk.
Ja.
Sen har du massa olika, det kan inte alla det. Men du har ceremonimästare, andra ceremonimästare, första hovmarskalk högst upp och så vidare. Och sen så har du kabinettskammarherrar, som bara finns 5 stycken någonting. Sen har du kammarherrar. Och förut var det ju liksom knutna massa kammarherrar till varje kunglig person.
Mm.
Och det tycker jag man skulle rocka lite mer idag.
Jo.
Carl Philip kan ha 20 kammarherrar knutna till
sig. Så hänger med honom.
Ja.
Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan.
Ja, det är vi. Som vi tidigare varit inne på så vill vi verkligen slå ett slag för två underbara tjänster från Stiga. Nämligen Click and Collect och White Gloves. Här kommer en liten repetition. Click and Collect innebär att du gör hela din beställning online på stiga.com för att sen hämta upp den hos din utvalda Stiga återförsäljare. På samma sätt gäller det med White Gloves. Du gör hela beställningen på stiga.com, väljer din återförsäljare, men skillnaden här är att återförsäljaren kontaktar dig. Ni bokar en passande tid och du får din produkt levererad hela vägen ut till gräsmattan. Det kan helt enkelt inte bli smidigare.
Då har jag en grej jag vill berätta. Jag är inte säker på att det var exakt så här gick till på 80-talet när man beställde sån här.
Nej, troligen inte.
Troligt inte. Internet fanns ju inte bland annat.
Nej, bland annat.
Men på landet, ja, utanför Örebro, fanns, ja, det två Stiga.
Såklart!
Ja, pappa hade ju en sån här brum, brum, brum som man kör framför sig.
Puttifrån, framför, en framförklippare.
Exakt. Mm. Men Ersnåd, det vill säga pappas svåger, ja, han hade ju en stor för sina 3 hektar gräsmatta han skulle klippa, som han sitter på.
Som han satt på. Mm.
Samt att jag och min kusin lånade den här klippan och klippte på den stora gräsmattan en tennisbana.
Nej,
vad jo, snitt. Som vi kalkade linjer och stod och spelade tennis, inte med Pimps för vi var så små, men med Coca-Cola.
Underbar, kan vi inte tvinga honom att få göra detta igen?
Jo, mycket möjligt. Ja. Mm.
Samtliga produkter som ingår i Click and Collect och White Gloves hittar ni såklart på stiga.com. Just nu erbjuder vi alla våra kära lyssnare en rabattkod som ger dig 15% när du köper en produkt som ingår i just Click and Collect och White Gloves. I kassan på stiga.com anger du koden SOMMAR2024 med små bokstäver och i ett ord. Alltså SOMMAR2024. Erbjudandet gäller hela maj månad. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och den arbetsrollen kan ju variera något kraftfullt. Mm. För du kan ju allt från att dela ut program på ett dop,
ja,
till att plötsligt ha en...
Vadå, de har inte sina marschalkar som står och delar ut?
Nej.
Nej, de har andra.
Om jag någonsin gifter mig ska jag också... Vill du vara kammarherre på mitt dop? Hemskt. Eller på mitt bröllop?
Hemskt gärna, och dop.
Ja, då kan du... Ska, är det lite för kaxigt?
Vadå?
När man ser upp en specifik uniform till alla som är marschalkar eller på ens bröllop.
Nej, det gör man ju fast fult idag. För man ger dem, jag gav mina varsin slips.
Men se upp regelrätt, du får gå till Bauer och ska liksom måtta en håll i käften uniform med mycket guld och skit. Det hade varit lite häftigt.
Super, och lite sjukt.
Och lite sjukt. Onödigt också att använda en gång.
Men ett snäpp upp där var ju ceremonimästare. Vad är det skillnad på de här kammarherrarna och ceremonimästare?
Återigen mer än vad jag vet, men jag tror ceremonimästare, eller inte mer än vad jag vet, namnet säger sig själv. Ceremonimästaren är ju lite mer ansvarig.
För dopet.
Ja, och jag tror inte att ceremonimästaren är så mycket inne i planeringen på dopet. Nej. Utan mer för när ceremonin genomförs.
Ja.
Så är han övergripande ansvarig.
Ja.
Så ska jag inbilla mig att det går till.
Men du, sen inbillar jag mig också att de har, på hovet måste man till exempel ha en ekonomichef. Men jag inbillar mig att ekonomichef heter inte ekonomichef utan heter typ såhär skattmästare
intendent.
Eller någonting.
Intendent.
Bara namnet intendent.
Ja,
tror du det?
100%. Sen finns det en hel grej till. Du har ju alltså, han som har sett konungens stab också.
Ja.
Som är en bunt militärer. Som är ju den stekigaste. Det är en väldigt fint sätt att avsluta sin militära karriär, att bli stabschef.
Vad gör man då?
Då är du chef för adjutanterna egentligen. Och så får du oftast general eller generallöjtnant. Jag tror nuvarande heter Jan Salestrand och är flygvapensgeneral.
Mm.
Och jag har sett lite bilder på honom i skvallertidningar och så vidare.
Ja.
Så han har gjort en gedigen karriär,
ja,
som militär.
Ja.
Och obviously duktig om du blir generallöjtnant.
Ja, visst.
Det är den näst högsta och det finns bara en general och det är ÖB. Så det är inte så dåligt. Och han har sin lilla rad av medaljer här.
Ja.
Och nu då så får han jobba, jag har ingen aning hur länge han kommer jobba här, men säg 10 år. ja. I hovet. Då får han en drös med stor kors och massa medaljer och ordnar och skit.
Plus de här militära grejerna.
Ja, så han avslutar ju sin karriär med att kunna gå ut liksom med stort... jag såg honom innan han har fått någon portugisisk, tror jag det var, någon italiensk. Och, ja. Det är ju väldigt elegant.
Det är fantastiskt.
Det är skönt att få de här små lådorna liksom, som en pensionsgåva.
Helt fantastiskt.
Det är en väldigt bra sätt för lägre militärer att söka, om du vill ha mycket ordnar på uniformen, att bli adjutant under ett halvår. Mm. För så fort du hänger med på ett statsbesök eller är statsbesök, slänger de på dig lite medaljer.
Mäktigt. Mm. Men, då, men har alla sina kontor och sånt där? Alltså har de...
ja, hela slottet är ju en enorm byggnad där alla har kontor. Ja, och väldigt, det är nog Sveriges snyggaste arbetsplats också. Det är ju extremt mysigt att jobba bland små karmstolar. Och det sätter ju inte in liksom fula ergonomiska stolar där.
Tror du det är någon del av slottet som har blivit liksom moderniserat och börjat jobba så med öppet landskap? Eller?
Nej, det tror jag inte. Jag hoppas inte. Det bör inte göras.
Men de har datorer,
det finns ett rum på slottet som jag inte uppskattar.
Vilket är det?
Och det är ju, Sveriges riksdag gav ju, om det var drottningen eller kungen, i någon jämfödelsedagspresent, renovation av ett rum.
Renovering. Du säger alltid renovation.
Gör det?
Ja, renovering. Ja,
renovering av ett rum. Mm. Och så nu finns det ett tandläkarmottagningsväntrum på slottet.
Var ligger det?
Det ligger rätt nära Oscar Anders skrivrum. Ja, det är öppet för besökare att se. Och det är alltså sinnessjukt där rummet.
Ja.
Det ser ut som en psykedeliskt kraftigt drogpåverkad människa har varit där.
Har jag berättat att jag har varit i riksmarskalkens arbetsrum?
Nej.
Som är detsamma sen Axel von Fersen var.
Just, och det är rätt litet, eller hur?
Jättelitet. Fast det finns ett förrum, om jag inte minns mina med, så är det två rum.
Ja, men han måste ju ha möte, så han måste ha rätt många rum att tillgå.
Jo, jag vet. Men jag fann att det var ett rum och sen var det ett inre rum. Mm. Men det är inte så stort. Det är ganska litet.
Men det är väldigt elegant.
Men det är coolt att sitta i samma mötesrum som de har
som
suttit
von Fersen. Och jag menar, riksmarskalk är ju det coolaste jobbet du kan ha.
Det är det, va?
Ja, men du hör ju bara. Vad gör du? Nej, jag är riksmarskalk. Vad gör du? Nej, jag gör inget. Nej, men det är också ett sånt bevis på det. För du blir ju inte riksmarskalk utan en väldigt gedigen karriär bakom dig.
Nej, ja, just det.
Det är ju det som är. Jag har inte lärt känna, alltså inte personligen, men genom att läsa mig till vår nuvarande riksmarskalk, för han är ju så ny. Mm. Men jag diggade den gamla otroligt mycket. Vansinnigt elegant.
Ja, väldigt. Så och sen, lugn och cool.
Sen upplever jag också att hovet är en av de få arbetsplatser där jag ser den här Mats Nilsson till exempel då, som är första hovmarskalken.
Första hovmarskalken.
Han klär sig alltid extremt elegant. Mm. Och jag tycker att det är någonting, alla de som jobbar...
Det är kanske en del i kravprofilen.
Ja, men fast vid hovet. Mm. Och nu pratar jag inte bara om uniformerna, för det är ju rätt lätt. Mm. Men alltså, det är väldigt snyggt privat. Mm.
Och så blir... Men tror du inte att det blir så? Jag menar, för att om du ska ta jobb där, för det är ju inte en dröm för alla, det ska man ju
så
göra.
Så är det ju.
Utan man måste
det är ju... inte många i republikanska föreningen som vill jobba.
Nej, jag tänker mig det. Jag tänker mig att de som vill jobba där gillar ändå...
Söker sig dit också.
Ja, så är det väl. Ja. Och då tänker jag också att de har någon viss gemensam estetisk stil. De uppskattar ungefär samma sak.
Ja, och jag tror att det stora nöjet att jobba där är ju inte lönen.
Nej, utan... vad tror de tjänar där?
Jag tror att det är nog rätt vanligt. Alltså, de lägsta positionerna som vi måste gå in på sen också, det är ju alltså under en stadsmiddag så har du ju taffeltäckare och allt vad det nu heter. Vad heter han? Han inte...
Taffeltäckare, alltså de som dukar.
Mm. Och vad heter det? Du har... Oh, kom igen nu. Först, det kommer komma. Men många är ju inkallade bara...
På vissa event.
På vissa
liksom event.
Men de har ju sina fantastiska uniformer. Mm, och den här personen serverar alltid kungen på statsbesök.
Precis.
Men han jobbar ju kanske inte där dagligen.
Men om du tänker en PR-chef som på hovet måste vara skittung roll.
Ja, det måste vara en av tyngsta.
Det är ganska exponerat jobb.
Du kan ju inte ta det under. Grej. Du måste ju ha en sexdelare.
Nej, men där måste du väl ha en marknadsmässig lön, inbillar jag mig.
Alltså, riksmarskalken måste ju ha en hundring. Annars
det kan inte
det.
Räcka, eller?
Nej, men det är ju jämställd med statsminister.
Tänkte du vd för ett bolag med
250-300? Ja, men du får titta på statsminister mer, tror jag.
Ja, men statsministern har väl 140-160 nu för tiden?
Ja, nästan 200.
Har han inte det? Nästan 200, ja. Mm.
Men du har ju... Det är helt sjukt. Jag kommer ihåg vad personen heter, men jag kommer inte ihåg vad hans jobb heter.
Okej.
Okay. Jorsen Fritz, han har slutat nu för sig, men han var väldigt länge...
Någonting.
Någonting.
Vad gjorde den någonting då?
Han var chef på golvet ja. För alla ceremonierna.
För alla ceremonier?
Alltså ja, nej, förlåt, alla middagar och allting.
Ja, men typ som en hovmästare.
Exakt. Och det heter nästan det. Det heter hovfurir.
Hovfurir.
Yes.
Ja, okej.
Okay. Så kungens och hovfuriren, där finns en tradition. Nu går mitt medalj jag igång här. Mm. Hovfuriren får, därför, eftersom han serverar på varje statsbesök, mm. så får han oftast den lägsta rangen av det besökande landet eller det landet man besöker, orden.
Jaha.
Så han får den lägsta. Och så säger traditionen att på hans uniform ska han ha alla på sig.
Åh, oh, herre jävlar, när han jobbar på golvet.
Ja, så den här Jocken, Jochen Fritz.
Som hade varit där i 100 år.
Ja, och rätt ung. Han hade börjat när han var riktigt ung. Ja. Han hade alltså 6 eller 7 rader med alltså riktigt fina grejer. Det är inga svinborgarmärken.
Nej, nej. Utan
såg bara sjukt mäktigt ut.
Jävlar vad tungt. Det måste ju vara 5-6 extra kilo. Nej,
nej, men nej, det är det inte. Men säg att 3 kilo. Som sitter på bröstet. Liksom. Ja. Det är ju rätt mäktigt.
Måste vara rätt starkt kock.
Jag tror bara uniformskostnaderna här. Sen vi känner en kille till som extra jobbade rätt mycket på att... Det är också rätt kul. Det skulle jag kunna tänka mig göra. Så här, anmäla sig till servitörspoolen.
Ja.
Som serverar på
bordet. Men är inte det, det är väl samma som jobbar där på Eriksbergs typ, tänker jag.
En ja, del men det är ju, jag tror att det är Operakällan fortfarande som gör all mat.
Ja.
De har ju kök på slottet och så vidare, men det är ju Operakällan, det bästa som ligger närmast också, så ja. Det tas därifrån.
Ja.
Men jag tror att det är, alltså, personalen som kallas in är väldigt speciell. Alltså du ska ju ha en speciell, ett så är det säkerhetstänk, och sen ska du ha en jävla erfarenhet.
Antagligen.
Du får ju inte bara så här, oj, skulle man servera från den sidan?
Nej, just det.
Det visste jag inte om.
Nej.
Utan det måste ju skolas in. Mm. Och sen tror jag att det är en rätt stor ära.
Ja, såklart det.
Att få göra det.
Jo, men det är väl klart att det är.
Ja. I mitt personliga önskemål, jag tycker staten skulle ge 250-300 miljoner till hovet varje år.
Ja.
Och inte för att glamorisera hovet mer.
Nej.
Eller jo, det blir ju också slutet, men du skapar ju mer arbetstillfällen.
Ja.
Jo, men staten vill ju att man ska liksom mer statliga anställda,
ja.
Tycker ju nuvarande
ja.
Regeringen, eller hur?
Mm.
Och utöka statliga myndigheter och hela den grejen.
Ja.
Ja, här har vi en ny myndighet.
Ja.
Utöka den nu.
Och du, då ska man ju fylla alla de platserna med folk från andra länder. Så att du automatiskt också får kulturbärare. Du folkbildar nya människor, så ny hitkomna eller vad det heter, som sen kan fortsätta utbilda och växa.
Vilken fin idé, Filip.
Ja.
Jo, jo, absolut. Men det jag tycker de ska införa, det är kammarjunkare.
Kammarjunkare.
Sluta nu.
Det blir det om du säger det fort någon gång.
Kammarjunkare.
Säg det fort någon gång.
Kammarjunkare.
Om igen.
Kammarjunkare, 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 kammarjunkare. Jävlar vad konstigt. Det blir ju det. Ja. Kammarjunkare.
Ja.
För då, det är den här hierarkin. Är det hierarki eller hierarki?
Hierarki.
Hierarki. Att du börjar som kammarjunkare. Det är ungefär som kammarjunkare.
Du tänker på heraldik.
Ja, exakt. Det är ungefär som kammarherre, fast lite lägre.
Mm.
Så du började som kammarjunkare. Och sen kunde du jobba dig upp till kammarherre.
Mm.
Och sen, förstår du vad jag menar?
Mm.
Så du kan ha en inkörsport så att du kan få in fler 25- och 30-åriga adelsmän.
Mm.
Du förstår vad jag menar?
Ja.
Ja.
Är det bara på hur hög representation är det på riddarhuset på slottet?
Inte speciellt.
Typ? Alltså det måste vara högre än i näringslivet generellt.
Nej, men alltså av de här 250 så är det ju inte mycket. Men om du tar i ledningen så är den ju nog högre. Näringslivet så är den, av alla styrelser i Sverige så är det så här 1,5% eller någonting.
Mm-hmm.
Vilket är ju väldigt högt med tanke på...
Det är väldigt högt med tanke på hur få ni är.
Men om du på 60-talet så var det ju uppe i 10%.
Ja, okej.
På hovet kan jag tänka mig att det är 10-20%.
Men jag tänker alla de här människorna som blir inkallade ceremoniellt och så.
Där är det rätt högt.
Ganska många av Klingensborgs...
Ja, på damsidan är det väldigt mycket.
Jag kan tänka mig det.
Framförallt.
Ja, intressant.
Och många av dem som inte har sådana namn är födda sådana. på damsidan, ja. Har jag studerat mig till. Så som man gör.
Ja, som man gör. Mm.
Jag har träffat en del människor som jobbar på hovet. Mm. Träffade prins Daniels sekreterare.
Ja.
Otroligt trevlig.
Heter han sekreterare eller
är det sekreterare?
Det heter det titelmässigt.
Ja, och det tror jag är den viktigaste rollen kanske. Där du frågade förut. Vem de viktigaste personerna på hela skiten är ju sekreterarna till de respektiva människorna. Om du tar det brittiska hovet, den enda som blir efter pension blir utnämnd till baron och får de högsta ordrarna och så vidare. Det är drottningens sekreterare. Mm. Ja, för då har ju sekreterare kan ju betyda lite olika saker. Mm. Många när de hör ordet sekreterare tänker säkert bara på någon som sitter och tar anteckningar och återläser upp pappret igen ungefär. Här, i det här fallet så är ju sekreteraren ditt liv. Mm. Alltså jag tror i moderna termer så är assistent ett väldigt mycket bättre, till och med chefsassistent, mm, ett mycket bättre...
Koordinator.
Ja, men faktiskt, är ett bättre ord. Mm. Men som de här människorna som jobbar där säger, och vilket jag skulle hålla med om själv, det är njutningen att gå till jobbet varje dag är enorm. För att du får gå in i de här, om man nu tycker om den här estetiken, du går in i de här dörrarna, du får vara välklädd hela tiden, du får se alla de här, alltså inte just vårt eget, våra egna kungligheter, men tänk på statsbesök, att du får ju träffa rätt balla människor.
Ja, visst, såklart.
Hela tiden.
Ja, det är ascoolt ju.
Så skicka nu in applikationer till att arbeta vid hovet och göra en så kallad hovkarriär. Det är inte så många som gör längre. Det gjorde man för.
Ja.
Därför då, alltså, du kan ju tänka dig hovet under alltså Gustav den femte 1910. Då kan jag gissa att det måste jobba 2-3 tusen människor. Om det, och jag tänkte att landet var mycket mindre. Också så att hovet
var
ju enormt. På den tiden.
Var ska man gå in någonstans om man ska skicka sin ansökan?
Det finns. Gå in på kungahuset.se eller
ja.
Det är bara googla. Och så har de en lediga plats. Och sen...
Stockholms snyggaste arbetsplats.
Stockholms snyggaste arbetsplats. Sen måste jag säga en liten anekdot. I Wien på slutet av 1800-talet så jobbade 60% av befolkningen i ett hov.
Vad sa du där?
I slutet av 1800-talet.
Det är helt otroligt.
Alla jobbade i ett hov.
Det är helt otroligt.
Man köpte in alla varor utifrån. Allas arbetsplats var... Ingen producerade pengar.
Fantastiskt.
Därför, i Wien på den tiden, så kan man ju säga att det var i Sverige, men i Wien var det mycket mer uttalat. Då hade du ju kejserliga hovet.
Ja.
Det var ju the shit. Men sen hade en hertig, en baron, hade sina egna hov. Med samma... Alltså du kunde ju ha privata kammarherrar egentligen. Ja. Och det är ju rätt häftigt med dina... Man kunde se på uniformen för vilket hov...
Man skulle vara.
Du jobbade i och så vidare.
Du?
Så jag vill bara säga att jag tycker att folk också ska införa hov hemma.
Ja, som man har alltså, hemma.
Ja, men jag skulle gilla att Stefan Persson.
Ja.
Nej, han bor väl i någon stor villa någonstans.
Antagligen, i flera.
Ja, i Flen.
I flera.
Ja, i flera. Att han har ett hov.
Ja.
Som följer med honom.
Var han nu ska.
Ja, och kallar det för det också.
Han har ju det faktiskt.
Jo, men att han ska ha, liksom kalla det för det.
Ja.
Och ge dem uniformer.
Ja.
Och så står det på guldknappar på sina uniformer.
Det är lite intressant när alla hans bästa kompisar plötsligt blir utklädda.
Ja, med P. Och jag hade med att han hov så,
ja.
Nej, men jag menar ett anställt hov.
Ja. Det är och, de ju ish.
Ish, ja. Och sen tycker jag att han kan utnämna kammarherrar som hederstitlar.
Ja.
Det är så närmare...
De är.
Ja, och du vet varför det heter kammarherre.
Man är bara väl i sängkammaren och hjälper till att klä på eller någonting.
Ja, alltså du har tillträde till kungens kammare. Ja. Det är därför alla kammarherrar har en guldnyckel. Var?
På bröst, någonstans, i fickan.
På ryggen. Jaha. Sitter du ju med en strafiner och blått rosett sitter en stor guldnyckel
dum
på ryggen.
Jag är.
Filip.
Men du, och jag vill inte avsluta.
Nej, inte jag
heller. Utan jag vill säga att delvis för att jag blev inspirerad av Tom Billgren, vår kompis. Mm. Han tipsade mig om det, men efter vi har snackat om det så är det självklart att vi måste följa upp det här avsnittet med ett avsnitt som handlar om kungliga hovleverantörer.
Exakt.
Där vi bara pratar om du vore kung, vilka hovleverantörer skulle du ha?
Den listan har jag redan.
Vi ska gå igenom produktkategori för produktkategori, vilka de ska vara och hur man ska tänka som företag kring att vara hovleverantör. Mm. Idag så vill man vara svanenmärkt och ISO-certifierad och hit och dit, men att vara kunglig hovleverantör, det måste vara liksom det. Ja. Kom ihåg att vi ska prata om det nästa vecka.
Och där har jag en åsikt till hovet. Jag tycker, idag kan du bara bli kunglig hovleverantör, punkt. Mm. Jag tycker att du ska kunna bli kunglig hovleverantör till hans majestät konungen. till kunglig hovleverantör till drottningen.
Det här
Victoria.
Du kommer ihåg det här. Mm. För vi ska prata om det här ett helt avsnitt.
Ja, och det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, det vet jag.
Nej, men det är också ett sätt för hovet att få in hyggliga pengar.
Ja, ja, visst.
Blir ju upprörd.
Ja.
Och ja, det här var ju rätt mycket om hovet.
Det var ju väldigt matnyttigt och jävligt coolt att du kan så mycket trots att...
Ja, jag vet inte om vi kan så mycket. Så det var mycket gissningar. Och
nej,
mycket,
men du säger oerhört många sanningar, tror jag.
Ja,
så... Men vi ser fram emot mejlet från hovstaterna.
Ja, och in och titta på hovets hemsida.
Ja.
Och sök jobb.
Ja.
Massa jobb.
Ja.
Kom idéer till hovet.
Ja.
Vad ni vill. Tycker jag.
Tar vi lagen i egna händer.
Ja. Och sen... länge leve konungen. Och håll stilen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.